Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag åker upp till Stockholm och då möter jag Joje som har skapat organisationen Underbara ADHD och med över 40 000 likes på Facebook. Han är föreläsare, entreprenör och har även en egen teatershow. Men livet har inte alltid varit så enkelt för Joje och han var faktiskt riktigt nära på att ta livet av sig. Organisationen Underbara ADHD skapade han för att få fram de positiva delarna. För varför kan en diagnos räknas som att vara så negativ när det är så många som uttrycker att de har den? Skådespelare, entreprenörer, bloggerskor med mera. Varför ser det då som en nackdel? Det här är tredje avsnittet av veckans selfie. Jag möter Joje och vi pratar om både positiva och negativa saker om ADHD.
Som heter Underbara ADHD för ganska exakt 2,5 år sedan. Det var egentligen ett resultat av att jag hade fått min diagnos väldigt sent. Dock inte alls lika sent som många andra människor runt om i Sverige. Men jag var 25 när jag fick min diagnos. Och för mig var det någonting som räddade mitt liv, tror jag. Alltså jag kände att jag fick en identitet. När jag växte upp så har jag alltid känt mig identitetslös. För jag har varit extremt älskad hemma. Jag har haft en fantastisk familj som alltid har ställt upp för mig. Och sen så när jag varit i skolan och i kompisrelationer och sådär. Så har jag kanske inte alltid varit lika älskad utan lite fruktad. Och den här clownen och pajasen. Så jag har alltid... Jag har alltid slitits mellan två olika världar. Där ena världen har varit att jag har varit väldigt älskad. Och där jag har varit lite fruktad på andra hållet. Så när jag fick min diagnos så kände jag att fan, nu vet jag vem jag är. Och när jag hade levt med min diagnos i nästan ett år så insåg jag också att det finns ju fan, det finns ju bra sidor med diagnosen. Och varför pratar man inte om de bra sidorna i Sverige? Varför är man så fast vid att kalla det för en funktionsnedsättning när... Det sägs att Bill Gates har ADHD och Ingvar Kamprad och Justin Timberlake och Petter och Blondin Bella och så här. Jag fick inte ihop pusslet. Varför pratar man inte om det som är bra när det uppenbarligen kan vara väldigt bra? Så jag blev lite irriterad och kände att om någon kan bli så hjälpt som jag blev av att få en diagnos så vill jag försöka hjälpa dem att se det bra med diagnosen. Och då startade jag Underbara ADHD. Det började med att jag bloggade om mina erfarenheter. Bra som dåliga. Det började med också att jag när jag startade bloggen också började föreläsa. om mitt liv som sagt är inte är som någon annans på många olika sätt. Mitt projekt som eller underbar ADHD i början väckte väldigt mycket uppmärksamhet i Sverige. Jag fick väldigt mycket publicitet i media. Det var många som intresserade sig för min historia och hur man kunde se så bra på något som hade varit så jobbigt och sådär. Så det växte ganska snabbt med tiden och blev väldigt snabbt Sveriges största digitala ADHD-plattform liksom. Och jag gjorde det projektet samtidigt som jag jobbade som PR-konsult. Tills jag för ett år sedan, lite drygt, sökte till en entreprenörstävling som Reach for Change anordnar. Och Reach for Change är en ideell stiftelse som Kinnevik och Sara Damm grundade för att investera i sociala entreprenörer egentligen. Alltså personer som har idéer som gör livet bättre för barn. Väljer de att satsa pengar och rådgivning och nätverk och stöd i. Om man har en tillräckligt bra idé. Och det visade sig att underbara ADHD var en tillräckligt bra idé för dem. Så jag kom med i deras inkubatorprogram som det heter. Som kan vara upp till 5 år där man får stöd. I form av ekonomiskt stöd. Rådgivare från Kinneviks bolag. Och ta del av deras nätverk för att skala upp sin verksamhet. Så sedan ett år tillbaka så jobbar jag inte alls som PR-konsult längre. Utan jobbar heltid med underbara ADHD.
Grattis!
Tackar! Väldigt långt om vem jag är. Fast ändå väldigt kort. Det är extremt svårt att bara prata om vem man är på 5 minuter.
Ja, precis. Men å andra sidan också, det är ju ett fantastiskt arbete du har gjort, för att det hjälper ju inte bara barn utan det hjälper även ungdomar i dagens samhälle, vuxna idag, alltså det hjälper ju alla, och det är en plattform som också visar att ADHD behöver inte vara dåligt utan det finns så mycket bra, ja. Sen absolut, det är människor som kämpar med det, men då kan man också visa att man gör på det här sättet, och varför måste allting vara i den här lilla boxen liksom, ja, så här. Kan man hitta saker och gå utanför den liksom. Jag tänkte lite på, hur upptäckte du liksom att du hade ADHD? Var det liksom bara en dag du kände att nej, nu vill jag gå till psykologen och kolla om jag har ADHD? Eller liksom hur kom det liksom? Du kände att det här är en diagnos som jag har?
Alltså den första gången som omvärlden kände sig tvungen att reagera och agera på mitt annorlunda beteende. Det var när jag var 4 år. Och gick på dagis. Redan där och då sa dagisfröknarna till min mamma att fan, Jojje, han kan inte leka som alla andra barn. Utan han är väldigt på, han är väldigt energisk och sådär. Det visste ju morsan. Det har liksom inte varit, det var inget konstigt för henne. Jag kommer ihåg, hon brukar berätta för mig om en incident eller en sån här situation hemma hos min mormor och morfar. När jag var 2 eller 3 tror jag. Och så att fick syn på något bra barnprogram på tv. Så jag satt mig och kollade på det. Och mormor ställde sig en bit ifrån och blev helt chockad att jag satt still. Och sen så när det kom upp i 30 sekunder så pekade hon på morsan så här. Eller petade på mamma och bara, fan Nina, han har suttit still i 30 sekunder. Det är helt sjukt. Vad är det som har hänt? Och det sätter väl ungefär fingret, eller det sätter ju... Det är lite pricken över i på hur jag var som barn. Alltså redan som väldigt liten så var jag extremt hyperaktiv. Extremt energisk. Extremt påfrestande. Så jag... Alltså med facit i hand har jag alltid vetat att jag har haft ADHD. Frågar man mina vänner... när jag berättade att jag hade fått diagnos när jag var 25 så sa de, fan jag skämtar, eller vi hade kunnat säga det för 20 år sedan.
Ja.
Det är så uppenbart. Och jag har, som sagt, det var första gången jag träffade när omvärlden reagerade första gången var jag 4 år. Och när jag var 7 år, alltså när jag började på lågstadiet, ganska omgående fick jag kontakt med skolpsykologen för att jag inte kunde sitta still. För att jag inte kunde göra som jag skulle i skolan. Och sen så hade jag den kontakten med skolpsykolog, terapeut, kurator, biträdande rektor, rektor, polis, socialtjänst, resursteam, beroendemottagningar. Jag hade ju det under hela min uppväxt.
Men det var inte då de liksom gjorde någon utredning? Nej. Utan
den kom senare.
Varför?
Nej, men jag, som jag sa tidigare, så jag tyckte, jag kände mig identitetslös när jag var liten. Så väldigt tidigt i mitt liv försökte jag ta livet av mig. När jag var 12 eller 13 så firade jag min första fylla med att hoppa ner på en tågräls och gå mot ett tåg liksom. Och det var första gången som jag kände att fan, jag fyller ändå ingen funktion. De jag älskar sårar jag bara. Och de som, sen finns det de som inte ens fattar mig. Vem är jag liksom? Det blev för mycket för mig. Och sen så försökte jag ta, jag levde ett ganska destruktivt liv under min ungdom och hade det tufft liksom. Och försökte ta livet av mig 6 gånger sammanlagt. Och lyckades nästan 3. Och efter det sista självmordsförsöket, det var då liksom som jag, alltså då hade jag varit på Danderyds sjukhus, sitt ihop armen som jag hade skurit upp. Och sen så ville de att jag skulle ligga kvar på Danderyd. Och jag vägrade såklart. För jag hade ingen, jag ville inte det.
Nej.
Så slutade med att jag fick åka hem och sova hos mamma. Och mamma tvingade dem att komma hem till henne dagen efter. Alltså psykolog och läkare och sådär. Sagt och gjort. De kom till mamma dagen efter och satte mig på en antabuskur. Så jag inte kunde dricka. Och så skickade de en akut remisstid till Prima i Täby. Så jag fick träffa dem väldigt snabbt. Och sen när jag kom till Prima vuxenpsyk. Så kom jag ihåg det så jävla väl. Jag satt där på första mötet med dem. Så sa de att, kanske inte exakt så, men du har ADHD, det är såklart. Du borde fått din diagnos för 20 år sedan. Nu kommer vi göra en utredning, det kommer ta så här lång tid. Och efter det kommer du få det stöd och den hjälp du behöver. Du kommer kanske få börja medicinera den för att det är nödvändigt. Och få de verktygen så att du kan hantera det bättre. Och det gjorde, det var där det började liksom vändningen någonstans. Att fan, det finns ju de som fattar mig också.
Var det en väldigt lättnad på ett sätt att få diagnosen? Alltså även om du visste om det?
Det finns inte. ADD är en, det finns liksom inte. Det har man slutat prata om för jättelänge sedan. Och ADD är i allra högsta grad aktuellt. Speciellt. Ja, det känns som att det blir, ja, det behöver inte ens förklara. Men
nej.
Många ifrågasätter liksom ADHD och diagnoserna som ingår i samlingsnamnet ADHD, existens av någon konstig anledning, och det är, jag tror att det är svårt, jag tror att fördomar föds i kunskap, som såklart, det är klassiskt fördomar. Och när folk inte vet vad ADHD är och vad det innebär att leva med det och hur allvarliga eller påtagliga kärnsymptomen måste vara för att man ska kunna prata om ADHD. Då är det svårt, eller då är det många som slänger sig med diagnosen och liksom bygger på de fördomarna som finns, för att det är många som kan känna igen sig i att man är väldigt överaktiv. Jag kunde inte heller somna igår natt. Jag var så rastlös, jag kunde inte somna förrän klockan var 1:30. Okej, men jag har varit, så länge jag kan minnas, så har jag sovit 3 timmar om natten. För att jag är väldigt rastlös.
Precis.
Och jag tror att det ligger någon i sängen. Eller och så gör jag någonting.
Och så börjar du tänka och liksom
eller så, spinna vidare. Jag brukar säga det här när jag föreläser. För att beskriva hur det kan vara i en ADHD-hjärna. När folk ber mig räkna får när jag ska gå och lägga mig. Så säger de så, men räkna får, för då blir du trött. Klassiskt knep. Då börjar jag räkna får. Så räknar jag några får. Och sen så kommer jag på att, fast det är får, jo det finns får i Grekland. Men där har man också bergsjätter. Och bergsjätter, de gillar att stånga varandra. Och tänk om en bergsjätt ramlar ner. Nej, men just det, de är jättebra balans. Det händer ju typ inte. Och bergsjätterna som stångar varandra där. När jag ligger på min favoritstrand på Rhodos. Det är helt underbart. Och så alltså, Medelhavet är så himla vackert. Och jag ligger där med min Oso. Så går det förbi någon skön grek och skriker någonting. Och sen här plötsligt så har jag öppnat datorn. Bokat en resa till pappa för 100 000. Och så är jag på väg till Grekland. det är ungefär min... Oh.
Precis.
Så jag brukar liksom förklara att så här, ja, många kan känna igen sig i symptomen och i vissa kärnsymptom. Men för en ADHD-människa, alltså någon som lever med ADHD, så innebär ju de här kärnsymptomen att man har vissa hinder i vardagen på grund av det.
Precis.
Jag är väldigt impulsiv och därför jag slutar prenumerera på nyhetsbrev från e-shoppar. För när de här jävla rabattmailen kommer...
Jag vet, 70% och så vill man liksom bara, åh gud, det är perfekt liksom, och så beställer man.
Ja. Så beställer man för 10 000, tar man det på avbetalning, sen så gör man det för att det funkar. Så att det blir liksom, när det blir ett hinder och det blir stora problem med vardagen, då är det, kan man prata om ADHD. Men alla har ju inte det.
Nej.
Det finns en anledning att ganska exakt omkring i alla fall 5% av alla människor har ADHD. Så att alla har inte de problemen.
Nej, precis.
Så det är farligt att slänga sig med... Det är klart att man ska kunna identifiera sig och prata om det. Men man ska vara försiktig med hur man pratar om det. För annars bygger man på de här fördomarna.
Precis. Ska vi se. Och hur känner du att det har påverkat dig?
Fördomarna?
Allt det här liksom. Alltså, och få diagnosen och liksom få ett closure. Och... För det har varit mycket liksom. Det har varit en jobbig period att få diagnosen. Men det är också... lätt till mycket bra det här med att du skapade underbara ADHD och du spann vidare på det. Och...
Alltså det är både och med att få diagnosen för mig var... Ursäkta. För mig var det ju... Dels var det ju att få svar. Sen började ju också en sån här bearbetningsfas när jag fick min diagnos. Och förlåta sig själv-fas. Och den jobbar jag fortfarande med. Så här, allt som jag är utsatt om, jag älskar. Allt dåligt jag är utsatt om för. Som min mamma som har fått ställa upp på allt. Min familj, mina vänner. Allt sånt där kämpar jag fortfarande med. Och det kanske låter puckat. Men jag kommer liksom alltid jobba. Jag kommer alltid känna att jag måste göra om, göra rätt liksom. Och det kan jag ju göra. Och sen... Det bästa med diagnosen var ju att få svar och det som är helt fantastiskt är att det har lett till att jag jobbar med något som jag älskar och brinner för liksom. Att det ledde till något så fint som underbara ADHD är helt magiskt. Hade någon frågat mig för 10 år sedan vad jag skulle göra när jag blev stor så hade jag inte vetat. Då hade jag inte trott på något. Jag hade inte haft någon framtidstro. Jag hade inte kunnat svara på det.
Kanske också mycket för att samhället och lärare på ett sätt. För du kanske har samma upplevelser som jag har. Jag kommer ihåg när jag gick högstadiet. Och jag tyckte det var jobbigt att sitta still för länge. Det liksom krypte i benen. Och ända sedan jag var liten så alltid till mamma. Men mamma, jag har myror i benen liksom. Och hon förstod inte vad jag menar. Det var ju bara, jag ville bara upp och springa kändes det som. Och jag kommer ihåg att min NO-lärare, han tog ut mig i korridoren. Och så kollade han med djupt i ögonen och så sa han, Klara, vad ska det bli av dig egentligen? Och då känner man lite liksom att, då är jag 14-15 år ungefär och får höra det när man är 14-15 år. Alltså jag menar, det är inget pushande.
Nej.
Eller någonting liksom som hjälper en på rätt spår. Utan då börjar man skolka ännu mer och man hamnar i fel gäng och fel umgängeska. Alltså du vet, att allt det negativa eskalera när man inte får stöd och support från de som faktiskt ska finnas där och vara lite av en förebild eller lite liksom av ens mentor liksom i de unga åren. Kände du också det att du inte fick, kände du att du fick mycket stöd från skolan eller hur kände du?
Nej, det tycker jag inte.
Nej.
Alltså jag har inte fått stöd av någon.
Nej.
Det är det som är det stora problemet. Det är det som är det stora mysteriet i mitt liv. Att jag så tidigt uppvisade så tydliga ADHD-symptom. Och det var så tidigt ett hinder i min vardag. Att diagnosen hade liksom varit... Den hade kunnat sättas så tidigt. Om folk precis. Hade fattat och sett. Istället för att se bara... det bråkiga barnet.
Men det tänker jag också på, det här med ADHD. Vad tror du att folk...
Alltså när jag jobbar som PR-konsult, om jag ger fel råd till min kund eller föreslår att man ska göra på ett visst sätt som visar sig vara helt fel, då måste jag ta ansvar för det. För att då har jag inte hjälpt den som min uppdragsgivare. Och någonstans så är ju de som, eller jag i det fallet har ju rätt att, att få rätt vård och rätt stöd. Och när jag inte fick det, det är klart att man kan bli bitter. Mm. Så jag kan känna viss bitterhet mot dem som inte gjort sitt jobb. Mm. Men samtidigt, det är liksom...
Mot skolan också? Eller just mot...
Ja, eller skolan är mest... Skolan är ju... De lärarna jag hade, jag vet inte, alltså de var ju bara... Jag hade vissa lärare som var bra, sen så hade jag vissa som var katastrof.
Mm.
Men de hade ju inte heller riktigt... De har inte koll, hade inte koll på diagnoser och sådär. Mm. Däremot kan jag tycka att deras undervisning var fantastiskt tråkig. Liksom. Mm. Man kan göra på massa olika sätt. Och det kändes som att de var oengagerade och inte så intresserade och sådär. Mm. Så de hade kunnat göra vissa delar annorlunda. Sen så... Någonstans är det ju samhället och alltså folk runt omkring som måste utbilda också lärarna. Liksom. Mm. De försökte säkert så gott de kunde utifrån sina preferenser. Men jag tycker att ja, de borde väl haft lite bättre koll också.
Mm.
Så att det kan, jo, det kan vi tycka är lite jobbigt att de, att de inte var riktigt med.
Mm.
Och inte hade den där kunskapen. Mm. För att det hade kunnat hjälpa mig. Hade jag fått min diagnos för 25 år sedan, när jag uppvisade symptomen första gången, då kanske jag hade levt ett helt annat liv.
Mm.
Hade jag fått min, jag gjorde en utredning när jag var 17. Och den visade sig vara så dåligt gjord av BUP.
Mm.
Att hon som gjorde det ska vara glad att hon har sin läkarlägg kvar. Säger de till mig på Prima nu. De som jag gjorde min andra utredning. Och det är också sådär. Då kan jag bli lite bitter för det. För att då kan jag tänka. Hade jag fått min diagnos när jag var 17. Och hade hon gjort sitt jobb ordentligt. Så hade det inneburit att jag hade fått diagnos. Fått en insikt om mig själv. Och kanske hade kunnat undvika vissa steg och vägval i livet som inte alls var bra. Och kanske inte alls hade skurit upp armen. Och jag kanske inte alls hade grundat underbar ADHD. Och kanske inte alls hade träffat min största kärlek. Och jag kanske inte alls hade sabbat den relationen. Alltså du vet, det är så många frågor som man ställer sig som man inte vet. För att man har tagit den vägen i livet man har tagit. Sen är jag fantastiskt nöjd med att. Att det tog, att även om det var en jävligt jobbig resa och många, att jag sårat många och gjort mycket fel och mått väldigt dåligt, så jag är glad att jag tagit den vägen, för annars hade jag inte varit här.
Nej.
Och jag, det gör mig stark att jag har varit med om allt det jag har varit med om. Det är den, det som har gjort mig till den jag är. Och det är därför underbar ADHD går så bra, tror jag, för att det är ju liksom, det är grundat av egna erfarenheter.
Mm.
Det är grundat av någon som vet vad det innebär. Och det är grundat av någon som vet hur det är att inte få rätt stöd och hjälp. Liksom. Jag vill, jobba för dem som upplever det nu. Och försöka hjälpa dem att få rätt stöd och förutsättningar.
Och
jag tror att det lyser igenom. Och jag tror att det är därför det är så uppskattat. För att det är så personligt. Liksom.
Mm. Jag undrar det. Har du några tips på hur man kan hjälpa någon som man kanske tror har ADHD? Eller hjälpa någon som har ADHD? Som ja, förälder eller syskon eller kompis?
Det beror på. Alltså det beror så himla mycket på.
Mm.
Jag brukar säga det också när jag föreläser. Det låter väldigt abstrakt.
Mm.
Och det låter väldigt fluffigt. Men både som lärare, sjuksyster, vän, kollega, arbetsgivare. Om man har ett vänligt bemötande. Vänligt och öppet bemötande. Kommer man väldigt långt på.
Mm.
Och då menar inte jag att man ska låta någon göra som de vill. Men har man så här en öppen och vänlig inställning till något som är väldigt tufft.
Mm.
Så kommer den personen som har de här svårigheterna känna det. Att fan, de här människorna vill hjälpa mig.
Mm.
Och då har man kommit väldigt lång bit på vägen. Om man har den öppna inställningen. Och viljan att faktiskt hjälpa till.
Mm.
Många med ADHD är extrema människokännare, så om man inte är genuint öppen så kommer den att känna det. Men vill man hjälpa till så kommer man långt med att ha den inställningen, och sen kan man tillsammans liksom, det är också abstrakt men ändå konkret på något sätt, och så ta reda på vad som är svårt. Är också ofta, för mig var det en väldigt viktig grej att fatta vad jag har problem med. När jag jobbar som PR-konsult och mitt min vardag liksom fallera för att jag inte hade struktur, planering och rutiner. Då insåg jag det efter ett tag, fan, om jag gör en daglig lista fysisk på vad jag ska göra, om jag planerar alla timmar i min kalender som är kopplad till mobilen och börjar med påminnelser och liksom får struktur på allt, så kommer det säkert gå bättre. Och idag lever jag ju så. Så jag lever ju genom kalendrar och listor och allt vad det är. Så att jag tror att man, beroende på var, när, hur, att man kommer långt på att ha, tänka på bemötandet och förhållningssättet, alltså hur man, vad man säger och hur man säger. Och att man visar en vilja att försöka hjälpa till.
Och strukturera och planera för den som har diagnosen.
Ja, alltså för många, alltså alla människor, precis som alla människor är olika, är ju alla människor med ADHD olika. Jag tror att mina behov, det är inte nödvändigt, eller det är inte självklart att du har samma behov som jag för att du har ADHD. Men jag tror att jag mår extremt bra av tydliga riktlinjer, tydliga deadlines, tydliga mål, när, var, hur saker ska göras, varför, alltså vad förväntas och vad händer om det inte blir så. Om jag inte svarar på det här mejlet, går jorden under då? Eller faller den här eventuella dealen som jag har? Nej, kanske inte. Då kan jag vänta med det. Bra, då har jag gjort. Alltid prioritera, avväga och strukturera och få veta vad som är viktigast, vad det innebär för konsekvenser om det inte blir gjort. Varför det ska göras. Att man har tydliga regler, riktlinjer.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och skapa en struktur som funkar för individen. Liksom. Det är det viktigaste. Individuell hjälp. Och individuellt stöd. Brukar jag alltid säga. För att det måste, stöden och hjälpen som man ger. Måste alltid anpassas efter individen. Såklart. Som allt annat.
Precis.
Veckans selfie måste struktureras efter dig.
Precis.
För annars kommer det inte funka.
Precis.
Vill du göra den i USA så måste du göra den i USA. Vill du göra den i Stockholm, gör den i Stockholm. Vill du göra den i Göteborg, gör den i Göteborg. Det är jätteviktigt att man låter folk vara individer. Sen så, självklart finns det så här stora, det finns ju regler och sånt som man måste förhålla sig till. Men man måste ju få flyga och få förutsättningen att uppnå sin potential liksom.
Precis.
På något sätt. Det tror jag.
Och jag måste inflika, du är ju en jävel på att laga mat. Jag har ju sett dig i 7:30 hos mig.
Jaha.
Ja, i det största intresset.
Laga mat?
Ja.
Alltså jag tycker det är kul.
Ja.
Nu råkar jag vara singel. Hint, hint.
Ja, precis.
Jag råkar vara singel och inte ha någon att laga mat till. Sådär. Ja. Och så jobbar jag extremt mycket. Men jo, jag tycker det är skitkul. När det finns någon att laga till så tycker jag det är fantastiskt. Och jag vet inte, det har väl med min grekiska ådra att göra liksom, ah. Att man gillar att laga och äta mycket som du ser.
Nej, lägg av nu.
Men, alltså, men jag gillar att laga mat.
Okej, okay. Vad har du för favoriträtt?
Det har jag åt den idag och igår. Jag är torsk på pasta.
Okej.
Okay. Mm. Jag älskar spaghetti och köttfärssås.
Jag med, alltså, det är fantastiskt gott.
Jag äter det hela tiden. Och det är så lätt att göra mycket, det är så lätt att göra gott, det är så lätt att experimentera. Mm. Så jag gör alltid det. Sen så är jag torsk på cannelloni.
Det vet jag inte vad det är. Vad är det?
Det är typ pasta, stubbar, rullar.
Okej.
Det brukar jag göra med färska lasagneplattor. Och så lägger man bara på mozzarella, pesto. Fan brukar jag ha? Ostsås. Någon god så här. Italiensk torkad skinka och tomat. Och sen så rulla ihop. På med tomatsås, lite ostsås. Lite ost och så in i ugnen.
Ja, nu blir jag hungrig här nu. Precis, ett i tajmat, men jag kan äta igen. Ja.
Men det är sjukt gott. Jag gillar väl att göra mat, om det är till någon. Tycker jag.
Kul. Det
är kul. Gillar du att laga mat?
Ja, det gör jag. Inte lika avancerat som dig, men, men absolut det gör jag. Jag tycker om att laga, jag lagar en fantastisk god fisk- och skaldjurssoppa. Köttfärssås och spaghetti, fantastiskt. Sen klassiker, tacos. Men det är ju inte så svårt, det är ju bara att slänga ihop lite.
Det är, så
men det är ju så gott liksom. Så lite enklare maträtter så. Och sen färsbiffar med soltorkade tomater och fetaost.
Bra.
Också jättegott.
Ja. Ja.
Potatisgratäng och sådär. Så det, men jag är ju en riktig mattjej.
Gör du det? Som 25-åring. 9 månader senare blev jag sjukskriven. För depression och gick in i väggen. En vecka efter jag hade blivit sjukskriven fick min mamma tjocktarmscancer.
Oj.
Och var nära, hon opererades 3 gånger på 10 dagar och var nära på att stryka med några gånger och sådär. Och då, när hon blev sjuk, så gick henne 25 kilo på en månad. Jag har aldrig vägt så lite, tror jag. Jag vägde 79 eller någonting. Alltså jag vägde pyttelite. Eller 69, jag kommer inte ihåg. Och sen, en och en halv månad efter hon hade blivit sådär sjuk. Det var då jag startade under bara ADHD. Och var på den här filmpremiären och såg en film som heter Jag har ADHD. Där man pratar om det som är bra.
Precis.
Så allt det där. Alltså jag gick in i väggen. Mamma blev dödssjuk. Jag råkade gå och kolla på en filmpremiär. Och sen så fattade jag att fan det här vill jag göra. Jag tror att allt det. På tal om vikt. Alltså att jag rasade i vikt. Men det var inte medicinen. Men jag tror att allting hänger ihop på något sätt.
Så du upplevde inte, för jag upplevde väldigt starkt att jag kunde äta men lite och sakta. För jag
åt väldigt lite.
Jag upplevde det att jag blev lätt illamående. Alltså om jag skulle äta för mycket. Och jag kände inte alltid den här liksom, hur god mat mamma och pappa än gjorde. Liksom, så kände jag inte att, vad gott det ska bli med mat.
Nej, men så är det.
Det är bara försvann.
Ja, men så är det. Ja. Och så är det fortfarande för mig. Alltså, så kan det vara för mig. Nu när jag vaknar på morgonen, då tar jag min medicin. Och då ganska omgående, kanske en timme eller en halvtimme efter, så försvinner ju min hunger. Och sen har jag riktigt mycket att göra på jobbet, vilket jag ofta har och känner så här. Men då känner jag inte ens hunger till att käka lunch.
Nej.
Och sen så kan jag äta lite till middag. Och sen så när medicinen går ut vid 10 eller 9, då kan jag bli jättehungrig. Så det där suget finns ju inte.
Nej, precis.
Som det finns när man inte äter medicin, för då kan man vara jättehungrig. Och sen när man äter medicin så är det så här, nej.
Eller hur?
Jag behöver inte. Fast det är jättegott.
Ja, eller hur? Det är väldigt intressant där faktiskt. Och jag tänkte på, vad är det mest positiva med ADHD?
Med ADHD, jag tycker det finns så många olika.
Dra ett gäng då.
Jag skulle säga, för det första, hyperfokus. Säg inte kanske så många, så mycket. Men det här med när man blir intresserad av någonting så blir man jätteintresserad. Om du hittar någonting som du tycker är kul så är det så kul att ingenting kan störa dig. När jag var liten och lekte med Lego och min mamma försökte prata med mig så hörde inte jag henne. Alltså det är ju då jag är borta, då är jag min värld, då är det bara mitt som gäller. Hon gick till öronläkaren med mig flera gånger för att hon trodde att jag hade taskig hörsel. Men det är inte det, det är för att när jag blir hyperfokuserad. Då kan jag sitta på centralstationen i Stockholm där 200 000 stockholmare springer fram och tillbaka varje dag. och göra min grej för att ingenting kan störa mig. Och det är en jätte bra egenskap som få människor har. För när man är så där hyperfokuserad så slutar man ju inte göra det man gillar heller. När jag startade Underbara så satt jag i 3 dygn utan att gå på toa, dricka, äta, duscha. Jätteäckligt, jag vet.
Men det är lite standard.
Ja, så här, då är det bara raka spåret.
Ja, precis.
Mm. Det är jättebra. Drivkraften, det hänger ihop med hyperfokus. Men också sådär, när man hittar något som man verkligen bryr sig om så gör man det gånger 1000. Och man är så hängiven, intresserad och dedikerad att liksom hälften vore nog. Jag tror att det är så många, det är därför det är så många som har lyckats väldigt, väldigt mycket. För att de har just det där. Drivkraften, hyperfokuset. Att man är så nyfiken på allt. Det kan vara jobbigt. Varför gör det? Varför ska de göra det? Varför menar de så? Hur menar de? Och att man alltid vill veta mer om saker. Det är en enorm tillgång idag när det är så viktigt att man är så allmänbildad och kunnig och är nyfiken. Och det hänger ihop med att man är väldigt intresserad av mycket. Man kan tycka de konstigaste projekten och sakerna och situationerna är intressanta. Intresserad, hyperfokus, nyfikenhet. Jag tror att det är bra att man är nu vet jag inte om alla är det, men jag tycker att jag är en väldigt bra människokännare. Jag känner om en människa inte är på riktigt. Eller om det är på riktigt. Och om det finns sådär halvbra avsikter.
Kan du inte tycka att det är jobbigt ibland då? För jo, det kan jag uppleva.
Det tycker jag är jättejobbigt. Det är klart att det kan vara jobbigt. Men många gånger så känner jag direkt att är det här en människa som är värd att lägga tid på eller inte? Och det kan vara bra. Sen så tror jag att man är social, att man är charmig, lättsam, lättsam,
spontan,
impulsiv. Det är inte alltid bra att vara impulsiv, men många gånger så är det. Jag ingick i en studie nu där en kille, en forskare, eller han är professor i entreprenörskap på Stockholms handelshögskola och ett annat universitet i USA. Han gör en studie för att kolla på entreprenörer av olika slag och vilka egenskaper som man delar. Och där kom man fram till att många av oss som är framgångsrika entreprenörer inom citationstecken är väldigt impulsiva. Och många gånger så visar det sig att de impulsiva valen man har gjort har varit bra. När det är businessrelaterat. Sen så kanske det inte alltid är bra att, som jag var inne på tidigare, att köpa kläder för 10 000 när du inte har 10 000. Eller köpa en klocka för 14 när du inte har 14 och sådär. Men jag tror att impulsiviteten många gånger är bra.
Och så gör det bra historier.
Ja, så är det ju. Så kan det vara.
Ja.
Det är alltid någonting som är kul liksom. Jag har åtaliga och jättemånga roliga historier med mina vänner och kollegor. Som är sjukt impulsiva.
Ja.
Alltså som är sådär, ja, som är helt galna.
Ja.
Så impulsiviteten och att man är spontan, det tror jag är kul och bra.
Det tror jag också.
Så det finns många bra saker. Jättemånga bra saker.
Och om du ska nämna något negativt eller någonting som inte är så, vad skulle det vara?
Nej, men det blir ju naturligt, som sagt, impulsiviteten igen. Om man gör en fel, om den blir, tar sig uttryck på fel sätt. Jag kan ju tycka att min rastlöshet är fruktansvärd. Att alltid vara rastlös i själen. Alltid känna att fan, vad tråkigt allt är.
Ja.
Därför händer det inte mer. Och alltid känna att det händer för lite. Det kan vara jobbigt. Och komma hem och ha svårt att bli lugn i själen. Det är svårt att förklara, men det kan vara fruktansvärt jobbigt. Och det här med överaktivitet och hyperaktivitet, att man kan vara helt jätte hyper ena sekunden och utmattad andra. Det är fruktansvärt. Och uppmärksamhetsproblem, koncentrationssvårigheter, att man tar in så mycket intryck. Jag går aldrig Drottninggatan.
Nej.
Här i Stockholm. För jag hatar det. Alltså jag hatar människor efter. Och nu garvar jag.
Ja.
De som inte vet. Men jag kan tycka det är fruktansvärt jobbigt att gå där.
Ja.
Dels för att det är så mycket intryck, för att folk går så jävla långsamt, för att folk går fem i rad, för att folk zigzackar.
Det är också, det håller jag med om. Vad jobbigt det är när man liksom känner att, hallå, gå fortare, öka takten liksom.
Vill inte
och så vill man zigzacka och så kommer någon i vägen. Ah, men
nej, det är fruktansvärt. Det är det här med att man har, alltså svårt att fokusera uppmärksamheten och varva ner och allt sånt där. Det kan vara tufft alltså, så är det ju. Så det är både bra och dåligt. Det gäller att hitta verktygen för att minimera de dåliga sakerna. Jag går inte Drottninggatan. Jag går av Hötorget och går bakvägen. Så jag löste problemet. Slipper jag bli irriterad.
Barn och ungdomar liksom under skolåren. Liksom, att man ska sitta still. Man ska vara lugn. Man ska göra sina läxor och man ska komma i tid. Och, men egentligen, vad är normalt?
Ja, precis.
Vad är normalt att sitta still i skolan från 8 på morgonen till 3 på eftermiddagen eller 4 på eftermiddagen? Alltså liksom, är det normen att liksom sitta still med händerna i knät och lyssna på en lärare? Eller är det egentligen normen att kanske vara lite mer aktiv? Eller du vet...
Men precis, så vad är normalt? Och måste det finnas något som är normalt? Liksom? Alla är ju... Så här, alla är vi olika, därför är vi lika.
Och alla är vi perfekta som vi är.
Ja, och då måste man ju få vara det. Precis. Då kan man inte sätta folk i fack. Speciellt inte om inte alla... Men som sagt, vad är normalt? Alltså ADHD och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har alltid funnits.
Eller hur?
Tänk om den första människan var hyperaktiv. Det finns ju också många, eller inte många, men det finns en del studier som visar på att många så här... grottmänniskor och stammar, många av dem som är framgångsrika där har ju klassiska ADHD-symptom. Och de som har tagit sig upp och är så här head of hunting, det är de som har de här drivkrafterna och symptomen som en ADHD-människa har. Så att man måste, i min värld så måste man liksom börja försöka avdramatisera olikheter. För att alla är vi som sagt olika och det måste man ju få vara.
Precis.
Men ja, jag tror att det är svårt att vara annorlunda och ha en diagnos idag. För att man förväntas, dels förväntas man vara normal. Och är man inte normal så är man annorlunda. Och sen så är det svårt. Vissa av de här symptomen som man har är svåra att behärska, om man kan säga så. Eller ta tillvara på och dra det mesta utav när samhället inte tillåter det. Så jag tycker det är viktigt att man måste börja... Se olikheter för vad det är och anamma det liksom.
Precis, och liksom tycka att det är okej. Det är okej att vara olika liksom. Jag tänker, hur kan man hjälpa barn och ungdomar? Har du något som du känner liksom med din plattform under bara ADHD? Har du någon mer plan eller något mer? Berätta om.
Ja. Alltså så här, nej men vi har vissa grejer på gång med underbara. Jag tror att en viktig grej när man pratar om det här, när vi pratar om att avdramatisera olikheter, så tror jag att det är viktigt att man dels jobbar med kunskap, förståelse och allt som man har varit inne på, men också att man jobbar med inspiration, liksom att man visar att det går faktiskt att lyckas fast eller trots, tack vare att du har en diagnos. Det som jag tror och tycker är viktigt, alltså just för barn och ungdomar, det beror på vart man är igen, om det är med kamrater eller om det är i skola eller hur man, vilken situation man är i, så tror jag att det är vanligt att man bara att man får, om man skaffar sig en kunskap om vad det faktiskt innebär att ha ADHD, så har man kommit långt. Och där tror jag att vi är ganska lata, om man kan säga så. Eller så här, vad heter det? Man är ganska nöjd med hur det är. Ja men vad fan, de har ADHD. Och jag tror att det är många som tror sig veta hur det är att leva med ADHD. Det är väldigt få som vet hur det faktiskt är. Och där någonstans måste man ju, det jobbet som underbara ADHD gör mycket är ju att försöka liksom öka kunskapen i allmänhet. Att det här är det. Jag tror att om man ökar kunskapen och visar folk att det här är ADHD. Så här kan det vara att ha ADHD. Så har man kommit långt och då har man hjälpt många barn och ungdomar med ADHD. Sen så måste man jobba på flera olika sätt. Vi tillsammans med Friends så gör vi ett projekt i vår där vi har en grupphandledning av lärare. Vi träffar 10 lärare från lika många skolor i Stockholmsområdet. Mm. 6 tillfällen i vår.
Mm.
Där vi jobbar med att utveckla verktyg för hur man kan undvika liksom situationer och miljöer i skolan som utsätter barn med ADHD eller ADHD-liknande symptom för mobbning eller utanförskap.
Mm.
Och det är också ett sånt sätt att indirekt hjälpa barn och ungdomar med ADHD. Jag tror att en stor insats för att hjälpa dem som har diagnosen handlar om att förändra dem runt omkring. Liksom.
Mm, mm.
Då kommer man återigen också tillbaka till det här att alla måste få vara olika. Och alla måste få förutsättningen att lyckas och uppnå sin fulla potential.
Mm.
Och för att nå dit så måste man liksom justera små saker och ting, ganska stora saker och ting på håll och kanter i samhället och på vissa samhällsfunktioner. En annan sak som vi gör nu, underbar ADHD, vi lanserar precis snart, jättekonstigt, men i början av nästa år, 2015, så lanserar vi vår första webbkurs till lärare, som också är på samma spår, som ger lärare grundkunskap i ADHD, NPF, alltså andra NPF-diagnoser, men också situationer från verkligheten, så här kan det vara.
Mm.
Det här kan ni råka ut för. Hur gör ni då? Hur tänker ni då? Kursen har också med massa metoder för hur man kan jobba med ADHD-liknande symptom i skolan. Men också så här praktiska strategier. Om det här händer, tänk på att göra så här. Hur viktigt det är med bemötande förhållningssätt. Med att använda vissa hjälpmedel. Visuellt stöd. Minimera intryck i klassrum, tänk på hur du pratar, du vet, massa saker för hur man kan göra det bättre.
Mm.
Och sen så innehåller kursen också ett avsnitt om hjälpmedel, så här, de här hjälpmedlen finns, hur kan du använda dem? Och jag tror att jag är ganska övertygad om just det, att om man ändrar samhällets kunskap och förståelse för ADHD, ta bort fördomarna, ta bort stigmatiseringen av oss som lever med ADHD.
Mm.
Då har man hjälpt de barn och unga som har ADHD.
Mm.
Jag tror att man måste börja där.
Mm.
Sen finns det 1000 andra saker. Så här praktiska som förälder och syskon och kollega och arbetsgivare. Har ett barn ADHD. Eller om man uppvisar ADHD-symptom.
Mm.
Jag håller en vuxen för den delen. Då finns det ju en rad hjälpmedel som man kan börja använda sig av. Till exempel att strukturera upp vardagen. Införa rutiner. En kollega kanske ber den här personen med diagnos att skicka ett mejl. Bekräftelsemail efter en brainstorming. För att bekräfta att det här har vi pratat om. Och det här ska jag ta tag i. Det här tar du tag i. Så man får koll på, så man ser till att inget hamnar mellan stolarna. I hemmet kanske det ska vara väldigt tydliga regler och riktlinjer igen. Det här gör du och inte gör du inte. Kanske en del vill ha visuellt schema hemma. Eller så här, det här är veckan som kommer. Nu gör vi det och då gör vi det. Eller börja jobba med påminnelser i mobilen, med kalendrar, med som sagt dagliga scheman, veckoscheman. Det finns hur mycket hjälpmedel som helst som man kan jobba med för att underlätta och hjälpa för de som har diagnos. Men det är väldigt, hur hjälpen ser ut beror så mycket på vilken situation man är liksom.
Precis.
Men jag tror att det är mycket som man både kan och vill göra. Det finns hur mycket appar som helst. Som man kan använda. Ja, just det har jag. Jag har en öppen föreläsning i Malmö. 22 april. Jag har en öppen föreläsning i Göteborg. 23 april.
23 april i Göteborg, yes.
Och sen så har jag en öppen föreläsning i Västerås 5 maj.
Och vad heter showen?
Den föreläsningen som jag har heter att överleva med ADHD.
Okej, för jag har sett en annan. Och det är Julia Jävla. Ja, precis.
Och det är min teaterföreställning. Den som jag satte upp i år.
Precis, precis.
Mm. Och den... vi ska försöka göra en... Vi har inte bestämt, jag och regissören.
Ja.
Var, när, hur vi kommer göra en öppen... Eller ett par öppna i vår med den.
Mm, mm.
Om inte vi gör öppna i vår så kommer vi göra det höst.
Mm.
Och om vi inte gör öppna föreställningar, alltså Julia jävla Jorgos i vår.
Mm.
Så är det bara för att vi har så mycket uppdragsutbildningar just
nu. Okay. Mm,
mm. Men den kommer bland annat spelas som öppen föreställning i Tibro kommun.
Mm.
Som är ganska nära.
Mm, mm.
Västra Götaland. Eller det är Västra Götaland.
Mm.
Tibro, Karlsborgs, Jo kommun. Anhörigstödet där. Har tagit in den som uppdragsutbildning. Och kommer sätta upp den för allmänheten i Tibro. Den, när fasken var det? 19 mars.
Okej.
Okay. Mm. Och sen så kommer den gå i höst också som uppdragsutbildningar. Och eventuellt, jag vågar inte säga någonting för den är inte bokad. Men vi har några i vår.
Mm.
Utöver Tibro. Där för, teaterföreställningen.
Okay.
Ljuvliga jävla Jorgos. Kommer gå. Hur det blir med de öppna versionerna av den vet vi inte än.
Nej.
Vi har precis bytt producent.
Mm.
Eller helt, ja. Den ligger på mig, på Underbara ADHD och på min regissör just nu. Så vi får se om vi, hur närvaro vi sätter upp den. Men den är fantastisk.
Mm. Ah,
den är grymt bra.
Ja.
Jag har aldrig hört så mycket folk
nej.
Gråta så mycket som under sista scenen i den.
Nej, nej.
Så där, så att de nästan hulkar sig fram. Liksom. Mm. Den är riktigt berörande. Den är jättebra.
Mm.
I love it.
Spännande.
Ja.
Du har ju massa kul att se fram emot verkligheten.
Ja, jag
verkligen.
Tror det.
Verkligheten. Ja, ja. Vad säger jag?
Det är svårt. Det är inte alltid lätt.
Det är inte det. Mm. Men vad kul. Tusen tack att du medverkade i veckans selfie.
Men tack själv.
Och jag säger till alla som lyssnar att gå in och gilla Underbara ADHD på Facebook.
Yes.
Och där får ni uppdateringar. Antar jag även om föreläsningar och allt. Hela paketet.
Alltihop.
Mm. Perfekt.
Sveriges, norra Europas, Skandinaviens största ADHD-plattform.
Precis.
40,500 likes.
Ja, det är helt fantastiskt.
Support it.
Ja, mm. Toppen. Tack, tack så mycket.
Tack själv.
Tack. Tusen tack till Joje för medverkande i veckans selfie. Och är ni nyfikna på organisationen Underbara ADHD så är det bara att klicka in på Facebook. Nästa vecka så kommer jag att träffa Sanna Alexandra. Hon är en ung tjej som driver Sanna Alexandra. Och även Sanna Alexandra Shop. Där hon har en egen klädkollektion som hon designar och tillverkar. Tack så jättemycket för denna vecka.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.